Tack så mycket för den givna gåvan. Och ni ser ju att det är lite extra fint i kyrkan idag, va? Med blommor både här och där. Och vi hade ju bröllop här igår och jag hade förmånen att få viga Beatrice och Nils Åke här. Så det var verkligen en högtid. Det var väl ett 50-60-tal här ungefär. Och sen var det fest vid Bios lada där ute i skogen. Det var en upplevelse. Det var ett väldigt fint ställe, måste jag säga. Ja, då vet ni varför blommorna är här. Vi hade bröllop här igår. Alltid spännande och roligt. Jag tänkte jag skulle stanna vid ett bibelord idag som är från Romarbrevet 5:1-11. Tänkte jag. Läs i hela det här sammanhanget. Och Romarbrevet 5:1-11. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till en nåd som vi nu står i, och vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi glädjer oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidande ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiende blir försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonar bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det. Vi glädjer oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilket vi nu har tagit emot försoningen. En lång text med mycket bra saker som man skulle lyfta upp, kan lyfta upp här. Men det är två saker som jag tänkte stanna vid. Det första där är: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud bevisar sin kärlek. Han visar sin kärlek. Och då är frågan, hur visar du din kärlek till någon? Till föräldrar? Till syskon? Till någon kompis? Eller till en man eller fru? Hur visar du det? Ja, när jag ska visa att jag älskar min fru så brukar jag köpa lite rosor. Och då blir hon glad. Och så säger jag, jag älskar dig. Men hon köper inte blommor till mig. För det är inte så där, nej. Utan hon kanske köper något annat. Något som man kan tugga på eller något sånt där då, va? Ibland köper hon oliver, för det vet jag att jag tycker om, det vet hon om. Hon tycker inte om det, så hon köper aldrig det till sig själv. Men, ja. Men hur bevisar du att du älskar någon? Hur gör du det? Gud, han kom inte med blommor till dig och mig. Var han kom med? Han kom med sin son. Va? Han kom med sin son. Det här är kärlek. Och Jesus sa också, okej, jag ställer upp. Jag kan dö för mänskligheten. Jag gör det. Han bevisar sin kärlek genom att Kristus dog för oss. Och när Jesus hängde på korset, det står inte någonstans, men jag tänker, när han hängde där på korset, så tänkte han på dig och mig.
Han tänkte på dig. Sätt in ditt namn där. Han tänkte på Mikael. Han tänkte på Rebecka. Han tänkte på dig. Hur kunde han göra det? Alla dessa miljarder människor. Ja, men han är Gud. Inget konstigt för honom. Och han lever utanför tiden också. Det svindlar för oss. Men jag tror på det. Han tänkte på dig och mig. Fast du och jag var så långt bort från Gud. Vi hade synd i oss. Synd och Gud, det funkar ju inte ihop. Vi var smutsiga. Vi låg i vår skit, billigt talat. Men ändå så Gud dig där du var. Ja, man skulle kunna säga djävulen hade mig i sitt grepp. För jag hade syndat, jag hade gjort fel. Och jag behövde Gud. Vad var det vi läste här? Knappt vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Ja, jag skulle väl kunna dö för min familj. Om det uppstår en situation där. Men jag vet inte om jag skulle dö för någon nere i Australien som jag inte kände. Då känner jag, nej, där går gränsen. Jag utgår ifrån att ni förstår vad jag menar här. Och Jesus, han har köpt dig fri. Jag vet inte om ni har hört den här berättelsen. Det är mycket möjligt ni har gjort. Det gäller en segelbåt. Det var inte den där segelbåten, men det var en pojke som kände, han var duktig på att tälja, och så han kände, ja, men jag ska göra en segelbåt. Det är en kul grej. Så han fick väl någon träbit där av pappa kanske, och så fick han någon kniv där. Han var väl inte så jätteliten då, grabben. Och så började han tälja till den där båten. Och han satt där och jobbade och jobbade och jobbade med den där segelbåten. Han slet verkligen. Och sen när han var färdig, han hade slipat den med sandpapper och gjort den fin. Och så tog han fram någon färgburk där och så målade han den. Och så tänkte han, ja, men jag måste ju ha en segel på den också. Annars är det ingen segelbåt. Så han gick nog till mamma där och frågade, har du någon tygbit? Ja, där har jag. Och så fick han det och så sydde han lite ett segel och satte på den där båten där. Och titta så fin båt jag har gjort. Och så fanns en liten sjö i närheten. Ja, inte så liten faktiskt, utan ganska stor. Så han gick dit och så satte han ner den där båten på vattenytan. Och titta så bra den flöt. Så fin. Och han kände, oj, han var stolt över den där båten som han hade gjort. Så kom det en liten vindpust. En liten vind och båten gled iväg där. Titta så fint. Den glider på vattnet. Han var så, ja, han var stolt. Så började det blåsa lite mer och lite mer. Och helt plötsligt så kom den där båten lite för långt ut från stranden. Och så kände han, men jag har ju lite svårt att få tag i den där båten nu. Och så kom den riktig vindpust och den där båten åkte iväg ganska långt ut och ännu längre, och den där pojken, han står där på stranden och börjar bli orolig. Hur ska jag få tag i den här båten nu då? Hur ska jag göra nu? Han bara kände det att han fick lite panik. Och helt plötsligt var båten borta. Han såg den inte längre. Den hade kommit ut så långt. Och så tänkte han, om jag springer runt här nu. Nej, sjön var för stor så det funkar inte. Båten var borta. Han fick gå hem. Nästa dag sprang han ner till sjön och tittade. Tänk om båten har kommit hit nu. Nej, det fanns ingen båt där. Flera dagar så gick han ner för att se om den där båten fanns där. Nej, det fanns ingen båt. Han gick kanske ett par veckor för att leta efter den där. Nej. Han var så ledsen. Han gick ner på samhället. Han gick där och tittade ner på trottoaren, sparkade några stenar. Men eftersom det var så bara, vad var det jag såg? Så han var tvungen att backa några steg och titta in i skyltfönstret. Så såg han, ja men där är ju min båt i fönstret. Hur har den kommit dit? Och det var ju en sån där affär som man säljer, ja, säljer allt möjligt i. Och så sprang han ju in såklart. Den där båten måste jag ju ha. Och så kom han in där och så var det någon som stod där. Den där båten skulle jag vilja köpa. Hur mycket kostar den? Ja, den kostar 500 kronor. Va? Så mycket? Hur ska jag göra nu då? Ja, han sprang hem, samlade ihop alla sina pengar och så började han räkna. 300 kronor. Det saknas ju 200. Hur ska jag göra nu då? Och så gick han till mamma. Mamma, jag behöver 200 kronor. Vad då behöver? Och så berättar han alltihopa. Okej, vi gör så här. Du får hjälpa till och jobba lite här hemma. Så kan du få de här 200 kronorna. Nej, men det är ju nu jag behöver pengarna. Okej, du får pengarna nu då. Så får du göra en liten avbetalning där. Jobba lite i trädgården och fixa lite. Och så han fick de här pengarna. Så hade han de där 500 kronorna. Och så gick han. Nej, han gick inte. Han sprang till affären. För han var ju rädd. Tänk om någon annan har hunnit köpa båten. Men den fanns kvar i fönstret. Så han sprang in. Här är de här 500 kronorna. Jag vill köpa båten. Ja visst, det går bra. Och så gick han ut från affären. Han bar den där båten. Han var så stolt. Tänk, nu har jag fått min båt igen. Nu har jag både gjort den och nu har jag köpt den. Nu är den verkligen min. Så kan Gud säga om dig och mig. Jag har skapat dig. Jag har format dig. Dessutom har jag köpt dig. Nu är du min. Jag tycker en bra bild på det här. I Kolosserbrevet 1:14 så står det: i honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han har köpt dig fri. Det här har vi hört några gånger kanske, men tänk, det här är en verklighet idag. Han har köpt dig. Han älskar dig så oerhört mycket. Och djävulen var faktiskt tvungen att släppa dig. För i princip så kom Jesus med ett kvitto där det står: jag har köpt Mikael. Ja, han är min. Han är min nu. Det är nästan som man skulle kunna säga tack Jesus här. En annan sak som jag tänkte på i det här sammanhanget som jag läste från Romarbrevet 1. Det var: när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Tro är ju grunden för alltihopa. Tron är ju att jag tror på dig Jesus. Jag tror att du dog, att du uppstod. Det är grunden för att vi ska kunna ha en relation med Gud. Tron. Så blir vi rättfärdiga. Jag menar, det kostar ingenting. Bilden på båten, han fick plocka fram 500 kronor. Det var grabben som fick göra det. Men Jesus, han betalar med sitt pris. Du och jag, vi behöver inte betala någonting. Utan Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Det är helt gratis. Ibland kanske skulle det vara lättare att lägga fram en slant. Men så är det inte. Det är gratis. Men rättfärdiga av tro. Rättfärdiga. Ett kan vara ett svårt ord att greppa, kan jag känna ibland. Rättfärdiga. Vad betyder det? Den som gör det rätta. Fri från synd. Ja. Syndfri. Ja, men jag tycker inte det räcker riktigt där. Det förklarar till en viss del. Rättfärdiggörelse. Ja, så här skulle jag vilja säga. Att anses helt ha uppfyllt alla krav som Gud ställer på oss. Och att inte ha brutit något enda av Guds bud någon gång i sitt liv. Rättfärdig. Att vara rättfärdiggjord. Mm. Och då är det som så. Det gjorde Jesus när han vandrade på jorden. Fullkomligt lydig fadern. Han var rättfärdig. Men det står ju att vi är rättfärdiga utifrån tron. Genom att vi tror att han gjorde det i vårt ställe räknar Gud det oss till godo och kallar oss rättfärdiga inför sig. Det här är ju så hur stort som helst, tycker jag. Det är så Gud ser på dig. Att du är rättfärdiggjord. Om vi nu säger att Gud står här borta. Och så tittar han på mig. Då ser han mig. Med min synd och allt elände och mina brister och allting. Han tittar på mig. Men när jag börjar tro på Jesus. Och jag får förlåtelse. Så ställer sig Jesus mitt emellan. Och när Gud tittar på mig. Så ser han mig genom Jesus. Och då ser han att jag är rättfärdig. På grund av vad Jesus har gjort för oss. För dig och mig. Jag tycker tanken svindlar. Jag är rättfärdig gjord utifrån det. Jag är felfri. Rättfärdiggjord genom det Jesus har gjort. Galaterbrevet. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Iklätt er Kristus. Alltså dopet är viktigt. Det är inte bara någon ceremoni. Någon synlig handling. Utan det händer någonting också i själva dopet. På något sätt så blir det en märklig gemenskap med Jesus själv. Iklätt er Kristus. Och när vi har iklätt oss Kristus. Då är vi rena. Vi är hela. Vi är fria i Guds ögon. Utifrån. När Gud tittar på mig och Jesus står där mitt emellan. Man skulle kunna säga vi står där inför Gud i Jesu kläder. I Kristi person, i Kristi rättfärdighet. Vi har iklätt oss honom. Det är nästan som att vi har tagit över det liv som Jesus levde på ett sätt. För vi har iklätt oss honom. Så det är ju inte så konstigt då. Som det står i Romarbrevet 8:1. Jesus förklarar sina skröpliga lärjungar för alldeles rena. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Han har iklätt. Vi har iklätt oss. Bara för att ni ska fatta lite. Det här, ibland är det bra att få en bild, tycker jag. För då kommer man ihåg sakerna lite bättre. Då, va? Om jag tänker att jag är Jag har inte tagit emot Jesus. Jag har min synd, jag har mitt elände, det här och va. Ja, jag är inte så ren, eller hur? Ganska sliten. Så här ser Gud mig när jag inte tagit emot honom. Men han älskar mig. Med min synd, med min skit, mitt allt så att säga. Där står jag. Kanske, eller rättare sagt ligger i en hög på golvet. Vem är jag? Jag är ingenting. Men så står det att jag har iklätt mig Kristus. Då får jag faktiskt ta av mig det här eländet. För det är Jesus som har gjort det. Så får jag ta på mig någonting annat. Nu hade jag bara en sån här, en liten vit skjorta. Nu får fantisera då. Jag tar på mig något annat. Jag ikläder mig Kristus. Jag blir vit. Jag blir ren. Och när Gud ser på mig så ser han en fullkomlighet. Jag är rättfärdiggjord i Kristus. Jag har klätt på mig hans kläder, hans liv skulle man kunna säga. Och när jag säger Jesus, jag vill börja tro på dig, jag vill följa dig, så får jag ta emot detta stora. Rättfärdiga, fått rätt ställning med Gud. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. En ny skapelse. Det är så stora ord det här. En ny skapelse. Ett nytt DNA. En ny skapelse. Någonting har hänt. Och när jag döps, frälsningen och dopet, det hör ihop så att säga, så får jag en ny identitet. Jag blir någon annan. Om ni fattar vad jag menar. Det är svårt att förklara kanske. En ny skapelse. Något nytt. Och då tänker jag på den där larven. Vi säger att en fjärilslarv här som sitter på en nässla. Vi har våran sommarstuga där utanför Linköping. Och vi har ganska mycket nässlor på vissa ställen. Och ibland så ser man att det är precis svart på de där nässlorna. Då är det fullt med nässelfjärilar, larver. De är inte så vackra, eller? Nej, tycker jag inte. Och så kan man gå dit och titta på dem. Mer och mer äter de. Mindre och mindre blir det av nässlorna. Och rätt som det är så händer någonting. Det blir någon puppa och vad det nu. Det här kan inte jag. Men någonting händer. Och sen kommer det ut någonting från den här puppan. Och så står det, har jag läst någonstans, att de pumpar upp sina vingar. Det ska torka och det ska pumpa upp de där vingarna. Och så blir det någonting annat. En explosion av färger. Man kunde inte fantisera att den där larven skulle bli den där fjärilen. Det är helt omöjligt. En ny skapelse. Du är en ny skapelse i Kristus. Du är något vackert. Du är något fascinerande. Och du har iklätt dig Kristus. Och när Gud ser på dig så är du rättfärdiggjord. Det finns ingen synd i dig. Och i detta får vi leva ständigt varje dag. Jesus, led mig, var med mig. Hjälp mig. Ibland gör jag tokiga saker, men tack att jag får vara i din närhet varje dag. Förlåt mig om jag nu gör något tokigt. Och så får vi kallas
Guds barn. Guds barn. Jag skulle ju kunna byta namn från Mikael Borg till Mikael Gudson. Alltså Guds son. För jag är det. Jag är hans barn. Varför då? Jo, för Jesus har friköpt mig. Han tog priset. Han betalade. Han lämnade fram kvitto till djävulen. Och sa att okej, du har ingen rättighet här. Mikael, han tror på mig. Kom nu. Får han komma till mig. Och i detta så blir jag rättfärdiggjord. Jag får ikläda mig honom. Och jag blir en ny skapelse. I Kolosserbrevet 3 så står det: ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor. Alltså, jag har klätt av mig någonting. Och sen har jag tagit på mig något annat. Kristus Jesus. I det romerska samhället kunde man se på kläderna när någon betraktade som vuxen. Man bytte alltså kläder. Man bytte ut de där barnkläderna mot en så kallad toga. Och en vuxen medborgare hade fulla rättigheter och fullt ansvar i samhället när man blev vuxen. Och här har vi också, vi har rättigheter. Vi är Guds barn, vi har rättigheter. Men vi har också lite ansvar. Du är faktiskt en reklampelare när du går fram bland människor. Det står inte Jesus i pannan på dig, men ändå, du är det. Och här får vi bara få finnas och lysa för Gud. Och det här är ju en resa, att vara kristen. Vi får lära oss mer och mer vad Bibeln säger. Vi får lära oss mer och mer vem Jesus är, vem Gud är. Och hur vi ska leva, hur vi ska vara mot varandra. Det är inget som man blir färdig. Men det här, att vara rättfärdiggjord. Första handlar ju om det här. Jag får ikläda mig Jesus Kristus. Och det är bara så. Jesus vill hjälpa dig i din situation. Han vill inte hjälpa dig, utan han vill hjälpa dig var det nu än är. Han är med dig och vill hjälpa. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Vad var det vi hade? Jo, frid med Gud. Tänk att vi kan ha det. Tänk att vi kan ha frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Utifrån den här bilden igen. Genom Jesus. Han ser, Gud ser på dig genom Jesus. Och så kan vi ha frid med honom. Sammanfattning. Det första var: Gud bevisar sin kärlek genom att Jesus dog. Medan vi ännu var syndare. Han dog för dig och mig. Och han bevisar det genom. Och det nästa var: förklarats rättfärdiga av tro. Och så kommer det här med frid med Gud. Det är inget som vi ska leva upp till. Det handlar inte om det. Att jag måste göra vissa saker. Utan det handlar faktiskt om en vila. Sen har Gud sagt att vi ska gå ut och berätta det här. Men grunden är ju det här. En vila i Gud. Att jag får bara veta. Jag är Guds barn. Jag är rättfärdiggjord. Jag får tillhöra honom. Jag har lagt av mig den där skiten, rent ut sagt. Synden.
Och så har jag tagit på mig, iklätt oss Kristus. Jesus, jag tackar dig för detta, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, för att vi får vara rättfärdiggjorda i dig. Inte vad vi har gjort, utan vad du har gjort, Jesus. Låt det här verkligen få sjunka ner i oss. Den enorma kärlek som du har visat oss, Jesus. Tack att du vill vara med oss. Leda oss här, Jesus. Tack för din nåd, din trofasthet. Tack att du bär oss varje dag. Tack att du bara finns där. Här får vi bara luta oss mot dig, Jesus. Veta att du älskar oss och vill oss det bästa. Tack att du ser oss vara den här, Jesus. Du känner oss. Ja, Jesus. Här är vi. Använd oss. Bruka oss som du vill. Led oss, du. I Jesu namn. Amen.